Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja. Oh.
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och tredje delen av Pojkarna på spåret. Ja, Dan, är du beredd?
Jag är beredd.
Mm. Tack manusförfattare Sofie Karlsson för den här berg- och dalbanan som vi har fått åka med på. Och som vi kommer få åka med på ännu mer nu. I förra avsnittet så blev Kevin Ives och Don Henrys föräldrar äntligen hörda av någon inom rättsväsendet. Det var åklagaren Richard Garrett som valde att engagera sig i vad som hände Kevin och Don natten mot den 23 augusti 1987. Andra rättsläkare, en doktor Malak, undersökte Kevin och Don och deras slutsats var att pojkarna hade blivit mördade. För Malak då, han sa ju att det här var självmord, hävdade han bestämt. Bland annat så hittades vad som bedöms vara knivhugg i Dons rygg och en skada på Kevins kind som troligtvis kom från hans gevär. Garretts kollega Dan Harmon presenterade fallet för en åtalsjury som i sin tur beslöt att delstatspolisen i Arkansas skulle bedriva en mordutredning.
Är det så att Harmon alltså jobbar för Garrett?
Ja,
eller är de bara kollegor?
Nej, jag tolkar det så. Jag tolkar det som att de ändå arbetar tillsammans.
Ja, men Garrett är inte den överordnade.
Nej.
Då undrar man lite över Garretts engagemang här. För han bara, ja, jag är engagerad. Här är Dan Harmon.
Ja.
Han får göra allt jobb.
Men jag tolkar det som att de är arbetskollegor i det här.
Det är lite som klippningen av avsnitten. Jag är engagerad, men du gör allt jobb.
Exakt.
Självklart ska avsnittet klippas. Josefin klippte.
Ja, sen alla administrativa delar där. Det gäller att vara smart. Vem gör det egentligen jobbigt?
Eva.
Ja, just det. sant. I slutet av förra avsnittet så fick vi veta att åklagare Harmon alltid hade ont om pengar. Och att familjen Ives och familjen Henry då har hjälpt Harmon ekonomiskt. Så var det där vi slutade senast.
Charmig, lura folk på pengar, psykopat. psykopatvarningslampan börjar lysa.
Eller sociopat kanske.
Kan du på rak hand förklara skillnaden mellan psykolog och sociopat?
Eller jag vet inte.
Vi kommer tillbaka och lyssnar i historier.
Ja.
Kan ni förklara skillnaden mellan psykopat och en sociopat för oss?
En psykopat. De är experter på det sociala spelet. Det här är bara min killgissning. Alltså kill som döda. För det har jag alltid trott. När du började säga killgissning för några år sedan så trodde jag alltid att det var så här döda gissning. Ja, men det är sant, alltså, jag trodde ja. Verkligen det.
Dödande gissningen.
Ja, så att jag har alltid gillat det namnet bara för att det är så här, ja men kötta gissningen. Nu bara gissar jag och kötta på. Så därför så när någon bara, men det har ju med könen att göra. Jag bara, va?
Vad har det med kön att göra?
Va? Precis, vad har det med kön att göra?
Mitt andrahandsval till högskolan var att bli psykolog. Och hade jag blivit det, då hade jag kunnat svara på det här.
Är det sant?
Ja, mitt tredje alternativ var präst. Men som tur var blev jag datanisse.
Ett halvt decennium och jag lär mig fortfarande nya saker om dig.
Inte illa.
Kan det bero på att jag har så glömst minne?
Nej, jag tror inte jag har berättat det tidigare.
Nej, intressant. Åklagare Harmon säger att pengarna som han får av familjerna, det går till hyra, el, vatten och att ja, men försöka försörja hans fru och deras lilla barn. För det är då svårt på en åklagarlön. Framförallt Kevins mamma Linda Ives börjar bli misstänksam mot Harmon. Förutom att hon börjar ifrågasätta vart hennes pengar egentligen går till, så hör hon även rykten om att Harmon är insyltad i den omfattande narkotikahandeln i Arkansas.
Då borde han ju verkligen ha mer pengar.
Ja.
Jag blir misstänksam mot Garrett här. Han gör inget jobb. Han tvingar Saxes Harmon att jobba utan lön.
Ja, det kanske är han som tar hans lön. Så kan det ju vara.
Så kan det vara.
Ja, det kanske finns någon liten hake där på som åklagare eller som Richard har på Harmon.
Eller så kan det vara så att Dan Harmon bara är trainee och måste jobba gratis. Och därför har han inte råd att försörja familjen.
Ja, mycket bra killgissning. Ryktena inom involveringen i narkotikahandeln borstar Linda av sig, men hon glömmer inte. Den 22 juni 1988 publiceras en artikel i Blytheville Courier News som indikerar att åtalsjuryn inte är nöjda med polisens arbete i fallet. Två månader senare, i augusti 1988, säger Harmon till Linda att han vet vem som mördade Kevin och dem.
Vem var det då?
Enligt Harmon så är det två personer som är misstänkta för det här dubbelmordet. Och de är två poliser.
Oj.
Mm. Och de ska vittna för åtalsjuryn i augusti 1988. De heter Kurt Lane och Jay Campbell.
Kurt Lane och Jay Campbell.
Och vi vet inte vilken enhet av polisen som Lane arbetar inom. Men Campbell arbetar med narkotikabrott. Och har infiltrerat ett narkotikanätverk. Och där då, nu kan du få en känga tillbaka här. Vad är skillnaden mellan en infiltratör och en informatör?
En informatör är någon som berättar saker för polisen. En infiltratör är någon som utger sig för att vara kriminell och arbeta med de kriminella.
Ja, men nu fick jag mycket lättare fråga. Ja, exakt. Och Campbell då, han har infiltrerat ett narkotikanätverk. Kevin och Dons familjer får inte närvara under förhören. Och Lane och Campbell avskrivs från alla misstankar efter förhören. Och grunden till varför de blev förhörda, vad som sades under förhören och varför eventuella misstankar blev avskrivna har aldrig offentliggjorts. Harmon berättar heller ingenting för Linda. Det är framförallt Linda som av de anhöriga fortfarande är drivande och sköter mest kontakt med myndigheter, privatdetektiver och så vidare. Så att hon har fortfarande det här drivet.
Mm. Kanske är klokt att ha en person som gör det också, som har koll på allting.
Ja, så att det inte blir alla, men att någon ändå är där.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Vad vi vet så sker inga framsteg i delstatspolisens utredning under hösten 1988. Däremot fortsätter media rapportera om fallet, så att det är i alla fall aktuellt rent medialt. Utöver det så sker saker som du och jag redan vet. Bland annat att föräldrarna motsätter sig förklaringen om att Kevin och Don dött på grund av att de har rökt cannabis. Att rättsläkare har hittat spår på skador som inte kan förklaras med påkörningen av ett godståg. Samt nya obduktioner har fastställt att pojkarna blev mördade. Så att allt detta kommer ut till media. Men det är ju sånt som vi redan vet. Och det kanske är så att polisen och familjen har varit väldigt restriktiva tidigare och nu har släppt på det. Men ja, hur som helst verkar det som att det läcker ut en hel del under hösten 1988. Åtalsjuryn som har följt delstatspolisens arbete var tredje måndag sedan den 25 maj planerar att upplösas efter den 31 december 1988. Men bara några dagar innan får tidningen The Arkansas Democrat Gazette en kopia på de två vittnesmål som Dr. Mallack gett inför åtalsjuryn. Och det här blir såklart redaktionen på tidningen överlyckliga för och vill publicera direkt. Och de publicerar de här förhören, de publicerar dem i sin helhet. Och en person som läser förhören är Linda. Hon upptäcker att det finns skillnader i Dr. Mallacks utsagor. I det ena förhöret säger Dr. Mallack att Kevin och Dons lungor vägde onormalt mycket för att pojkarna hade inhalerat blod. Så att lungorna vägde väldigt mycket av den orsak då att pojkarna hade inhalerat blod. I det andra förhöret så säger han att lungorna vägde onormalt mycket för att de vägdes tillsammans med andra organ. Och huruvida Kevin och Don har inhalerat blod eller inte är en viktig detalj. Om Kevin och Don hade dött av en påkörning av ett godståg så hade de inte inhalerat blod till lungorna eftersom påkörningen av ett godståg innebär en omedelbar död. Men om det är så att Kevin och Don inhalerat blod så styrker det att pojkarna dött innan de blev påkörda.
Ja, eller åtminstone att de har varit väldigt skadade innan de blev påkörda.
Ja. Och Linda tycker ju att det är väldigt anmärkningsvärt att Mallack ändrar sig på den här punkten mellan de här två förhören då. Och hans förklaring om att han hade vägt lungorna tillsammans med andra organ och sedan antecknat att lungorna vägde onormalt mycket är lite konstigt.
Ja, det är så här, ja, den här saken vägde honom åt mycket för jag hade ställt min sko på vågen också.
Ja, va? Precis. Så, Dr. Mallack får nu offentlig kritik.
Och Mallack förhördes innan den nya obduktionen var klar, eller hur?
Ja.
Så han kan inte använda att kommentera knivhuggen och sådär innan förhör.
Nej, så var det ja, precis.
Ja.
Mm. Exakt. Så nu får han då alltså väldigt mycket offentlig kritik.
Med all rätt.
Med all rätt. Men det tycker inte sheriffen för polisen i Saline County. För han gör ett utlåtande. Han säger att Dr. Mallack har polisens fulla stöd och kommer att fortsätta ha det. citat, även om hans uppgifter i detta fallet visar sig vara felaktiga, slutcitat. I samband med detta kommer det också fram vem som har läckt Dr. Mallacks förhör till media. Det är Harmon. Den karismatiske åklagare med ekonomiska problem som ryktas vara insyltad i en omfattande narkotikhandel.
Kommer ja, då kanske han fick lite pengar också för att läcka förhören, men det här var ändå en bra åtgärd, känns det.
Ja, Harmon då, han uttalar sig även i media och kallar Dr. Mallack för en skymf mot rättsväsendet.
Bra, Harmon.
Bra, Harmon. Vad har då allt detta för konsekvenser för Dr. Mallack, kanske du undrar?
Ja, väldigt lite, tror jag.
Ja, väldigt lite. Han får en löneförhöjning och ett nytt, större kontor.
Va?
Han får även en offentlig ursäkt från åklagarkontoret. Men det här är inte det sista vi kommer att få höra om Dr. Mallack, så jag kommer att återkomma till honom lite senare. Upplösningen av åtalsjuryn verkar skjutits upp i och med den här mediala kalabaliken. Men i början av 1989 så löses åtalsjuryn upp helt enkelt. Och då händer nästa konstiga grej. En domare vid namn John Colt förbjuder åtalsjuryn från att släppa en rapport om deras arbete och slutsatser. Och det här, ja...
Okej.
Okay. Det här gör ju medlemmarna i juryn extremt frustrerade. En anonym jurymedlem tar en väldigt stor risk och pratar om detta i media.
Mm.
Och den här jurymedlemmen säger att juryn har identifierat en enorm drogproblematik i området. Och om polisen bara följer brödsmulorna mot narkotikahandeln så kommer de att lösa dubbelmordet på Kevin Ives och Don Henry. Efter att åtalsjuryn upplöses så upphör även delstatspolisens arbete med fallet.
Nej. Oh.
Ja, det verkar som att de bara gjorde sitt arbete då medan de hade en liten känga från åtalsjuryn och fick övervakning därifrån. Så ingenting händer i utredningen på över ett år. Så det blir mars 1990 och det har nu gått 2,5 år sedan Kevin och Don blev mördade. En åklagare som heter Gene Duffy får ett erbjudande om att jobba i en specialstyrka som ska göra en insats mot den omfattande narkotikahandeln i Arkansas.
Det verkar behövas.
Och det är inte bara i Arkansas utan det är även i Saline County. Så Gene tackar ja och hon är väldigt glad över det här nya jobbet. För hon kommer att ansvara för 7 utredare samt bedriva en hel del egen utredning. Jean är gift med en man och tillsammans så har de flera barn. Men vi vet inte så mycket mer än så om Jean. Redan under Jeans första arbetsdag så får hon information som hon tycker är väldigt märklig. Hennes nya chef säger att i arbetet med specialstyrkan så får Jean inte utreda personer som har anställning inom någon myndighet. Och trots att Jean tycker att det här var en lite märklig instruktion så väljer hon att fortsätta arbetet inom den nya specialstyrkan. Och Jean, hon ligger inte på latsidan. Hon börjar gräva. Och det dröjer inte länge innan hon kan identifiera flera personer som har anställning inom någon myndighet och som har direkta kopplingar till narkotikahandeln som den här specialstyrkan då utreder.
Mm.
Det finns ett namn som sticker ut. Kan du gissa vilket?
Dan Harmon.
Exakt. Åklagaren Dan Harmon som presenterade Kevin och Dons fall för en åtalsjury som, och som också har fått pengar då från deras familjer. Trots att Jean inte får utreda något som någon som har anställning då inom någon myndighet så tar hon kontakt med en ex-flickvän till Harmon som heter Charlene. Charlene berättar för Jean att Harmon är i allra högsta grad inblandad i narkotikahandeln. Han säljer kokain. Enligt Charlene hade Harmon alltid kokain på sig när de två var tillsammans och hon bevittnade flera försäljningstillfällen. Och Jean blir lite osäker på vad hon ska göra med den här informationen. Hon är ju inte egentligen, alltså hon får ju egentligen inte utreda Harmon. Och hon är rädd för att hennes chef ska upptäcka att hon har brutit mot direkt order.
Dags att ringa till FBI.
Mm. Men så slår det henne. Att om hennes chef har gett den här ordern om att inte utreda personer inom myndigheten.
Mm.
Så kanske det betyder att någon anställd inom myndigheten är inblandad i narkotikahandeln. Kanske till och med hennes chef är inblandad själv. Så Jean går till en högre uppsatt åklagare som heter Bob Gover. Bob jobbar med antikorruption, mycket passande, i Saline County. När Jean presenterar sin fakta för Bob så säger han att Dan Harmon även har dykt upp i hans korruptionsutredning. Och dessutom har Harmons kollega Richard Garrett dykt upp i samma utredning.
Mm.
Och Richard Garrett var ju, kommer ihåg vem det var?
Ja, Harmons kollega som inte gjorde så mycket.
Precis. Han är ju också åklagare och han var den som först tog kontakt med familjen Ives och familjen Henry efter deras presskonferens då i början av 1988. Och var väldigt engagerad i fallet och sådär. En tanke som börjar formas är att om åklagarna är inblandade i narkotikahandeln i Saline County kan de även vara involverade i mordet på Kevin och Don. Trots att Jean är superförsiktig med vilken information hon presenterar kring sin utredning för specialstyrkan så får Harmon veta att hon har kikat på honom. Snart börjar det publiceras artiklar i media där Jean anklagas för bland annat bedrägeri och falska gripanden. Jean blir upprörd. Det finns inte en korn av sanning i de här artiklarna. Och artiklarna, de når så småningom Jeans chef. Så hon får sparken från specialstyrkan. Och i protest så säger 5 av 7 av de här utredarna som Jean hade ansvaret för. De säger upp sig då i protest. Jean tänker inte sluta utreda narkotikahandeln. Bara för att hon har fått sparken från specialstyrkan. Och de 5 utredarna som sagt upp sig i protest, de börjar jobba för henne.
Helt bara på fritiden?
Ja. Då riktar Harmon officiella anklagelser mot Jean som resulterar i att hon får ett brev om att hon ska infinna sig i rätten. Och Jean får en magkänsla. Och den här magkänslan säger att hon inte bör infinna sig i rätten. Så Jean dyker inte upp på utsatt tid. Och det här medför då att det går ut en federal efterlysning av Jean. Jeans mamma ringer till sin dotter och hennes mamma säger att hon har en vän som jobbar inom polisen i Saline County. Och den här vännen har överhört hur några personer inom kåren har pratat om att när Jean blir gripen så kommer de att döda henne i häktet. Jean får panik. Hon, hennes man och deras barn flyr från delstaten. Och det verkar som att Jean ligger lågt ett tag och att inget händer henne. Efter Jeans flykt så blir en åtalsjury sammankallad för att se över Bob Gavers utredning. Och det är ju då åklagaren som jobbar med antikorruption. Men juryn upplöses innan den ens är komplett. Och alla i Bobs utredning, alltså inklusive Dan Harmon och Richard Garrett, blir friade från alla anklagelser.
Nu verkar ju hela countyt, kanske till och med delstaten, korrupt.
Bob blir så förbannad av det här att han säger upp sig. Det går 2 år och blir år 1992. Under det här året så publiceras en artikel om ingen mindre än Dr. Fahmy Malak. Chefsrättsläkaren som var den första att undersöka Kevin och Dons kroppar och som betedde sig väldigt märkligt. Jag tror inte vi har glömt honom, va?
Nej.
Nej. I artikeln står det att det är klarlagt att Dr. Malak har gjort helt felaktiga bedömningar i över 20 rättsfall. Ett exempel är att han har avskrivit ett dödsfall som självmord när personen hade blivit skjuten 5 gånger i bröstet.
Då vill man verkligen dö.
En till. Det är ju lite som den här, har du sett kommissarie Speck?
Nej.
Och du måste se kommissarie Speck.
Eller har jag det?
Ja, men det är en sån här parodi på Beck-filmerna.
Mm.
Och det där är så min humor, när det är så här helt hjärndött.
Men jag alltså, tror du visade den för mig länge sedan.
Ja, ja. Ja, och då är det i alla fall att ja, kommissarie Speck tycker att det är ett självklart självmord när personen har typ fått alla köksredskap i sitt kök inkörda i magen och ryggen. Hur som helst, jag blev lite påmind. Efter att artikeln om Dr. Malak publicerar rasar allmänheten. En majoritet av alla invånare i Arkansas kräver att Dr. Malak ska avgå som chefsrättsläkare. Och en av dem som har makten att avsätta honom är Bill Clinton.
Just, han är ju från Arkansas. Och han är guvernören nu.
Precis. 1992 så är han ju guvernör i Arkansas. Och han kommer ju även senare då att bli USAs president och skapa en hel del skandaler själv.
Jag tycker ändå det var ganska trevligt på den tiden när USAs president bara skapade sex skandaler.
Ja.
Och inte så här startade krig med någon, i och för sig, ja. Det kanske han gjorde också. Men han känns ändå väldigt mycket mindre problematisk än vissa senare presidenter.
Ja, men det var tider. Trots överväldigande bevis och allmänhetens krav så får inte Dr. Malak sparken. Clinton gör till och med ett uttalande till pressen. Han säger att Dr. Malak helt enkelt var stressad och överarbetad.
Åh, stackarn.
Förutom att Dr. Malak får ha kvar sin tjänst så får han ytterligare en löneökning efter att artikeln publicerades. Den här gången på 41%. Det var en löneökning det.
Vilken tur han har.
Ja, verkligen.
Fast han inte ens kan upptäcka ett knivhugg vid en obduktion.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men ett positivt resultat av artikeln är att en polis som inte tidigare arbetat med fallet får ansvar för att återuppta mordutredningen. Och den här polisen heter John Brown och arbetar för polisen i Saline County. Så det här är alltså inte delstatspolisen som återfår utredningsansvaret, utan nej, poliskåren som hade ansvaret för fallet från början. Och det har nu gått ungefär 4,5 år sedan Kevin och Don blev mördade. Och Brown, han får en dålig känsla från start. För under hans första dag så ber hans chef honom att följa med på en liten biltur. Under bilturen så säger chefen åt Brown att inte lägga någon större energi på att lösa morden på Kevin och Don. Han säger att det är bättre att bara låta fallet bli kallt igen.
Är hans chef sheriffen i countyt? Han var ju med och stöttade Dr. Malak tidigare.
Just det, ja.
Och chefen kan vara den högsta polisen.
Ja.
Eller sheriffen är ju chefen över polisen i countyt.
Ja, ja, men absolut.
Och han är dessutom folkvald.
Ja. Men Brown, Han är inte den typen av man som låter sig hållas tillbaka av en sån här konversation. Utan tvärtom så blir han mer motiverad att utreda morden. Så det var en liten tvärtom-effekt där. Brown går igenom akten om fallet från början. Och han blir chockad över hur mycket basala saker som saknas i akten. Till exempel så finns ingen lista över bevismaterial.
Okej.
Brown går igenom alla vittnesmål och kontaktar vittnen på nytt. Och ett av vittnena som Brown vill kontakta är åklagare Dan Harmons ex-flickvän Charlene. Och det är hon då som vittnade till Jean om att Harmon var djupt insyltad i narkotikahandeln i Arkansas.
Ja, att han alltid hade kokain på sig.
Charlene sitter häktad i ett närliggande county till Saline County. För hon är anklagad för innehav av narkotika. Så Brown, han åker till häktet där Charlene sitter för att prata med henne. Charlene säger till Brown att åklagare Harmon var vid spåren morgonen den 23 augusti 1987 när Kevin och Don mördades. Han vet vem som mördade Kevin och Don och han vet varför. Enligt Charlene var Harmon och ett antal personer inom rättsväsendet i Saline County vid spåren för att ta emot en stor leverans narkotika den här morgonen.
Kom leveransen med tåg eller?
Ja, tydligen med en väldigt stor leverans, 6000 ton.
Godståget var fullt av knark hela tiden.
Mm. Och Kevin och Don råkade bevittna den här leveransen då. Och det är därför som de blev mördade, berättar Charlene. Charlene säger inte vem som mördade Kevin och Don. Men enligt hennes utsago måste det antingen vara personer inom rättsväsendet i Saline County eller de som lämnade narkotikan, eftersom inga andra var där. Och Charlene, hon blir så småningom dömd för innehav av en relativt liten mängd narkotika. Vi vet inte exakt hur stor mängd, men det är en väldigt liten mängd narkotika. Och hon får ett straff för det. Gissa hur långt straff?
Jag kan säga så här att, en månad.
Ja, Sofie har inte lyckats hitta då exakt hur mycket narkotika som Charlene hade. Men flera källor anger att det rör sig om en väldigt liten mängd. Och Charlene är dessutom inte dömd för något tidigare brott. Och normalstraffet under dessa omständigheter är från böter och motsvarande cirka 25 000 kronor upp till ett års fängelse i Arkansas.
Jag tror hon får en månads fängelse.
Du tror hon får en månads fängelse. Hon får 30 års fängelse.
Oj, det låter ju helt orimligt.
Så ja, hennes straff är väldigt hårt. Och kikar man på vad andra personer med samma förutsättningar dömdes till i närtid till Charlenes dom, så kan man se att de allra flesta fick villkorlig dom. Men en sak som är värd att nämna, det är att den som gav order om att gripa Charlene var hennes ex, åklagare Harmon.
Det låter ju otroligt dumt om någon håller på och tjalla på en och skicka in dem i fängelsen då, där de kan då bli informatörer och berätta ännu mer.
Ja, jo, i 30 år dessutom.
Och speciellt just i 30 år när det inte finns något hopp kvar och man vill hämnas. Så det här tror jag var dumt gjort av Harmon.
Ja, och det blir ju väldigt konstigt också med 30 års fängelse. Alltså, jag menar, hade de sagt 5 års fängelse så hade det kanske ändå varit lite rimligare.
Ja, hur stoppar man det här från att bli överklagat?
Ja, alltså, men det blir så himla misstänkt.
Mm.
I alla fall, det här är inte det sista märkliga som händer i den här historien. Och vad som sker kommer ni att få veta i nästa avsnitt. Och det blir alltså den sista delen om pojkarna på spåren. Tack Sofie Karlsson.
Och den delen får ni höra om en vecka om ni inte är sponsor på Patreon, för då kan ni höra på den redan nu.
Då är det bara att klicka er vidare.
Ja, patreon.com, patreon.com. Sök på Mördarpodden.
Och följ oss på Instagram, Mordarpodden, j.molen och Dan Hörning. Sök på Dan Hörning. Och vad brukar vi säga mer?
Jag brukar säga mer. Mail kan man skicka. Vi vill ha lyssnarhistorier.
Ja.
Och vi vill ha era teorier om Chris och Lisanne.
Ja.
Och alla våra andra olösta fall till simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Jag tjatar om det så mycket i mina andra poddar så jag brukar glömma att säga det här.
Vi ses i nästa avsnitt.
Det gör vi.
Det gör vi. Den ordning. I'm in a killing state.
living.